Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mina bröder och systrar. Bismillah och salatu wa salam ala rasulillah, amma abad. Jag känner mig återhedrad att jag kan komma hit till de här söndagslektionerna och träffa mina bröder här som jag kommer till sommar efter sommar, och även alla systrar som har kommit hit, och att jag ska kunna hålla en föreläsning för er här, och jag kommer ha det några gånger på rad här under den här sommaren, bidnillahi ta'ala. Och det känns väldigt glädjande när man kommer från ett muslims land och man är van att kunna se muslimer och kunna träffa dem, så kan det kännas lite svårt ibland när man kommer tillbaka till Sverige och man ser en helt annan omgivning än man är van vid. Men när man ser alla, mashallah, fina bröder komma och samlas på det här sättet, så känner man sig verkligen glad. Man känner sig verkligen heder att kunna träffa sina bröder på det här sättet. Idag så kommer jag prata om ett väldigt viktigt ämne. Ett väldigt känsligt ämne. Och ett ämne som vi får höra om dagligen. Ett ämne som man möts av när man slår på tv och tittar på nyheterna. Ett ämne som man får höra om när man lyssnar på radio, på nyheterna. Eller när man läser i tidningarna. Ett ämne som ofta tas upp när bröder och systrar pratar sinsemellan. Eller någonting som tas upp vid middagsbordet när man pratar med sina föräldrar och släktingar. Ett ämne som är väldigt, väldigt aktuellt. Ett ämne som är relaterat till vad ett fåtal muslimer gör. Men alla muslimer drar skada av. Men som islam är helt fritt ifrån. Det jag kommer prata om idag är det här meningslösa mördandet och sprängandet, kidnappandet, förstörandet av hus och egendom som sker i islams namn. Det som kallas i media idag för terrorism. Som sker i islams namn av vissa grupper som tillskriver sig olika ideologier och säger sig då att göra det här för islams skull. Målet med den här föreläsningen handlar inte om att förklara för er att det här är någonting som existerar. För det känner ni säkert till. Eller det är någonting som alla känner till. Och det är någonting som har möts av ständigt. Utan målet är att förklara hur islam ställer sig till det här mördandet. Och hur islam förhåller sig till att man beter sig på det här sättet som de här grupperna gör. Den här terrorismen som vi ser idag, som olika grupper håller på med. Och de här attackerna av civila människor. Det här förstörandet. Det är ingenting som har djupa rötter i islam. Det är inte så att om man läser gamla islamiska böcker, om historieböcker, att man finner den här terrorismen, att det förekom bland muslimerna. För muslimer gjorde sig inte kända av det här. Det har förekommit förtryck av vissa muslimska länder när de var långt ifrån islams praktiserande. Men det här meningslösa mördandet av muslimer som är oskyldiga och av icke-muslimer på det här sättet, så är det någonting man inte kan finna djupa rötter av islam. I islams historia. Varför kan man inte hitta det i islamska historieböcker? Därför att islam är fri från det här beteendet. Det här är någonting man började läsa om. Framförallt på den senare tiden av 1900-talet. Och sen eskalerade det på slutet av 1990-talet. Och blev mer och mer under 2000-talet. Och idag så har det nått sin peak. För idag så är det nästan varje dag man läser i tidningen, så hör man om ett nytt sprängdåd som har skett borta i Pakistan, i någon marknad eller i Irak, på något torg. Eller att man har dödat några människor borta i Yemen eller i Somalia. Eller vad det än nu kan vara. Varje dag så möts vi av det här, eller det som sker i Nigeria eller liknande. Och tyvärr så är inte det här bara en verklighet som vi möts av när vi tittar på tv-skärmen eller när vi läser nyheterna. Utan det är någonting som har krypit in i våran egen vardag när vi är här i Sverige. Dels den saken som skedde för ett par år sedan. När en ung kille gick och sprängde sig själv. Muslimsk kille gick och sprängde sig själv på mitt inne i Stockholm City. Och det här ledde självklart till väldigt mycket problem för muslimerna. Och alhamdulillah att det inte var människor som dog eller skadades av den här attacken. Men det är någonting som har krypit in i våran vardag. Och för en månad sedan bara, ungefär, så var det en ungdom som hade åkt från Sverige till Syrien för att anslutas till en av de här grupperna som krigar där borta. Och Istället för att kriga dem mot Bashar-soldater, de som dödar våra muslimska bröder och systrar där borta, så vände han istället sina vapen mot sina egna muslimska bröder som befinner sig där och utlöste en självmordsbomb där han mördade flera av de här andra, den andra rebellgruppen som då är en motståndargrupp till det han är på. Jag kommer prata mer om den här händelsen senare. Så det här är inte längre bara en händelse som man kan läsa om på tv om man vill stänga av när man känner att man inte tycker att det blir lite för mycket, utan någonting som har kommit in i vår egen vardag. Folk som var runt omkring oss, man kunde se i moskéerna, sen anslutit sig till vissa av de här grupperna som engagerar sig i mördandet av muslimer. Så det är ett ämne som är viktigt att ta upp och någonting som man inte ska känna sig rädd av att kunna prata om framför muslimer sinsemellan, utan någonting som vi muslimer själva måste vara modiga nog att kunna ta upp sinsemellan. Jag vet att vissa bröder och vissa systrar kanske invänder och tycker att varför ska du hålla på och prata om vad andra muslimer gör? Varför ska du berätta om att visst de dödar lite muslimer här och lite icke-muslimer där och så, men prata istället om det som USA gör, att de bombar muslimska länder, eller tala om det som Israel gör, eller tala det om de här länderna gör. Utan tvekan så utför de här länderna otroligt förtryck mot muslimerna. Och det är någonting som jag tror inte att en enda muslim känner sig tveksam om att det är en vidrig handling det de här människorna gör. Och någonting som vi muslimer försöker bekämpa och som vi ställer oss totalt emot. Men muslimer tvekar inte på att det här är fel. Eller hur? När man ser att USA kommer och bombar en by till exempel med afghanska civila eller liknande. Men det är ju tyvärr många muslimer idag som anser att det de här grupperna håller på med är någonting korrekt. Jag tror inte att någon som är praktiserande muslim någonsin tycker att det de amerikanerna eller andra gör. Utan bara så länge man slår på tv-kanalen så vet man vad det de gör. Och att det är fel och vi tar avstånd från det och så vidare. Men tyvärr är det vissa muslimer som känner sig tveksamma. Hur man ska förhålla sig till de här olika grupperna. Som anser sig höja upp la ilaha illallahs flagga. Men de dödar andra muslimer under den här fanan. Och de dödar andra civila, oskyldiga, icke-muslimer. Under den här fanan. Så den här invändningen, även för jag vet att det är någonting som är vanligt och många tycker att man inte ska ta upp det här ämnet och att det är känsligt och du pratar om andra muslimer, så är det någonting som är obligatoriskt för oss muslimer att klargöra vår situation och klargöra vår position och vad vår ädla religion står förhållandevis till det här, de här grupperna och det här dödandet. Och senast idag så var det en äldre man som pratade med oss efter Dhuhr idag bara och bad oss att klargöra, för de känner sig tveksamma. Många av de äldre män och kvinnor som finns här känner sig tveksamma hur vi, andra som är praktiserande från Ahlus Sunnah wal Jamaa, hur vi förhåller oss till de här grupperna. De kanske tror att vi beter oss på samma sätt eftersom man kan likna de personer som gör det här. Så det är väldigt viktigt att vi ska kunna ta ett klart och tydligt ställningstagande till det här som sker. Förklara islams ståndpunkt i det här och inte bara vad vi själva kan tycka och tänka gällande våra källor. Känslor. Det här är mördandet som sker av oskyldiga människor. De här sprängattackerna. De här kidnappningarna. De här terroristattentaten som sker dagligen. Det är någonting som är förbjudet. Och någonting som är helt och hållet främmande för islam. Och jag kommer att nämna 4 stycken huvudargument. Varför det här de här människorna håller på med är helt och hållet fel. 4 stycken huvudargument som jag kommer nämna under den här föreläsningen bidnillahi ta'ala. Om varför det är så fel att göra på det här sättet. Och varför islam är helt fritt ifrån det. Första argumentet jag tänkte nämna gällande den här saken. Och hur vi ska förhålla oss till det här. Är att i islam så är det helt förbjudet att döda oskyldiga människor. Det är en av de största synderna man någonsin kan göra. Att döda en oskyldig människa. Vare sig det är en muslim eller en icke-muslim. Jag kommer nämna flera verser gällande den här saken. Vad Koranen säger om den här saken. Jag kommer nämna flera hadither från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Vad han har talat om den här saken och vad han säger om den här saken. Den första versen jag tänkte nämna är den versen vi kan läsa i surat al-Ma'idah. När Allah subhanahu wa ta'ala berättade om historien om Adam alaihi salams 2 söner. Adam hade 2 söner och den ena blev avundsjuk på den andra. Så han dödade sin broder. Sen berättade Allah subhanahu wa ta'ala om den här historien. Och därefter sa Allah: Min ajli dhalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى säger efter den här historien som hände mellan Adam och Israels två söner. Av den anledningen, på grund av det som skedde mellan dem, föreskrev vi för Bene Israel att den som dödar en själ som inte är ett straff för en annan, det vill säga att det inte är dödsstraff eller liknande, utan bara dödar en oskyldig själ, eller sprider sedesfördärv på jorden, så är det likt man har dödat hela mänskligheten. Och den som ger dem liv är likt han har gett hela mänskligheten liv. Kolla hur Allah subhanahu wa ta'ala likställer att döda en oskyldig människa med att man har dödat hela mänskligheten. Och den som ger liv till människor är som har gett liv till hela mänskligheten. Kolla på den här religionen, hur vacker den är. Och den här religionen, vilket budskap den har kommit med till mänskligheten. Vad är de här människorna som håller på med det här gällande den här versen? Hur förhåller de sig till det? Hur många liv har de sparat? Hur många liv har de stött för att hjälpa andra människor? Och hur många människor har de dödat? Kolla också vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i en annan vers. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som man kan översätta, den som avsiktligt dödar en troende kommer att komma till helvetet i evighet. Det som betyder i evighet är att man kommer vara där i en väldigt, väldigt lång tid. Allahs vrede är över honom. Allah förbannar honom. Samt förbereder helvetet för honom. Vilken jämmerligt slut. Hur många straff har nämnts i den här versen? Den som dödar en person, en troende, avsiktligt, kommer till helvetet, kommer vara där under en väldigt, väldigt lång tid. Hur lång tid det är, det kan man knappt drömma om, hur länge en människa kommer plåga sig i helvetet för att han har gjort den här synden, om han inte gör toba ifrån det. Allahs vrede är över honom. Allahs förbannelse är över honom. Han kommer komma till helvetet, nämns återigen, och vilken jämmerlig visst han kommer komma till. Alla de här straffen, helvetet, under den här långa tiden. Allahs vrede är över honom. Allahs förbannelse är över honom. Allah tar bort honom från sin barmhärtighet. Alla de här sakerna, för vad? Hur många troende måste man döda för den här saken? En. Det som dödar en troende, så finns det här straffet. Hur förhåller sig de här människorna som håller på med de här grejerna idag? Spränger en bilbomb på en marknad i ett muslimskt land. En människa, så får man det här straffet. Och de här människorna kan ibland döda i ett attentat, ett tiotal, om inte ett hundratal människor, på det här sättet. Det finns otroligt många hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam som handlar om det här. Jag kommer bara nämna ett antal av de autentiska haditherna som tyder på hur otroligt allvarligt det är att döda människor, att det här räknas som en av de stora synderna i islam. Det var ett av de sista budskapen som profeten sallallahu alaihi wasallam gav till sina följeslagare då han var på Hajjat al-Wada, den sista hajj som han gjorde, som var ungefär 80 dagar innan han dog. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade khutba inför muslimerna, och ungefär 100 000 muslimer hade samlats. Så det var ett av de stora budskapen han ville ge till hela den muslimska umman på den tiden. Profeten sallallahu alaihi wasallam befann sig då under Eid al-Fitr, som är en helgad dag för muslimerna. Han befann sig i Dhul-Hijjah, som är en helgad månad, en utav Ashhur al-Hurum. Han befann sig var? I Mekka. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han befann sig på den helgade dagen, i den helgade månaden, på den helgade platsen, och sa: Inna dima'akum وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. Ert blod, era pengar och egendomar, eran heder är förbjudet för er att ta Alltså sinsemellan. Ni får inte spilla varandras blod. Ni får inte ta varandras egendom. Ni får inte vanära andras heder. Det är lika förbjudet för er. Likt det förbjudna i denna dag, i denna månad, på denna plats. Tills den dagen ni kommer möta eran Herre. Kolla hur profeten sallallahu alaihi wasallam, hur vackert han la fram det här budskapet. Hur klart och tydligt han drog fram det här exemplet. För att tydliggöra hur pass förbjudet det är att döda andra. Och att ta andras egendom och att ta andras heder. Hur är det då när man spränger en bilbomb på en gata i ett muslimskt land som de här människorna gör? Man spiller deras blod. Man förstör deras egendom. Och man tar förstör deras heder. Person blir av med sin heder. Får, och det som händer om muslimernas heder och ära försvinner på grund av vad de här människorna gör. Och de har oftast gjort tekfir på dem innan. Gjort tekfir och sagt att de här inte är muslimer. Och kan det vara någonting värre man kan göra för att anära en persons heder än att vi beter sig på det här sättet som de gör? Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: La zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Att hela den här världen försvinner. Hela den här världen försvinner. Är enklare för Allah subhanahu wa ta'ala än att en troende eller en muslimsk man dödas. Hela den här dunjan. Hur ska det då vara de som dödar ett tiotal människor på en attack? Och hur ska det då vara när de här attackerna sker dagligen? Profeten sallallahu alaihi wa sallam har även sagt: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. Om alla invånare i himlarna och på jorden skulle samlas för att döda hur många? En troende person, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att slänga dem alla i helvetet. Om de samlas ihop och konspirerar för att döda en troende, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att slänga dem alla i helvetet. Himlarnas befolkning och jordens befolkning. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith. Och lyssna på den här hadithen och kom ihåg den här hadithen. Och hur den här hadithen tyder på hur mycket farligare det är när man går med i de här terroristgrupperna och dödar folk än de människorna som dödar folk som en synd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Den som dödar en muslim och blir glad med det han har gjort, så kommer Allah inte att acceptera någon handling från honom. Varför blir man glad när man dödar en troende person? En person oftast som befinner sig i en fight mot en person ute på gatan, om det skulle vara här i Sverige, han dödar en annan person, känner han sig glad efter. Oftast så kan man känna sig ångerfull. Man vill oftast inte döda en annan person. Så Khalid ibn Dahqan, som hörde den här hadithen, sa till Yahya ibn Yahya al-Ghassani: alltså, hur kan man bli glad för att döda en troende person? Vilka är det här handlar om? Så sa Yahya ibn Yahya al-Ghassani, som var en av salaf, han sa: de krigar i fitna. Så tror han att han gör rätt i det han gör. De krigar i fitna, det är fitna mellan två muslimska grupper. Så han tror att det han gör är bra. Återigen, låt oss gå tillbaka till den här killen som sprängde sig nyligen. Jag vill inte nämna hans namn eller liknande, jag vill bara prata om händelsen i sig som hände. En ungdom från Sverige, 26 år gammal ungdom, åker och ansluter sig till den här organisationen ISIS, som ni säkert har hört om, Daesh, som krigar i Syrien och inte alls krigar mot Bashars soldater, utan de krigar mot andra muslimska grupper där och terroriserar lokalbefolkningen. Han ansluter sig till den här gruppen och så går på ett möte med en annan grupp som också har liknande, alltså tankesätt, Jabhat al-Nusra, som är också affilierade med Al-Qaida. Han ska ha ett fredsmöte med dem och träffa dem för att sluta fred efter alla dessa strider, alla dessa tusentals människor de har dödat sinsemellan av varandra genom bilbomber, självmordsbomber, och att de har skjutit varandra i nacken och skurit av varandras halsar. muslimer sinsemellan där nere i Syrien. Det här är det som pågår just nu. Så ska han träffa dem för att ha ett fredsavtal. Och ta på sig vad på fredsavtalet? Ett självmordsbälte på ett fredsavtal. Han har talat om någon som går på ett fredsavtal med ett självmordsbälte. När han kommer till det här mötet som han ska ha med Jabhat al-Nusra, så spränger han sitt självmordsbälte och dödar de här andra människorna från Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, personer som själva kommer med stora skägg och hör faggas och säger la ilaha illallah och säger att de krigar för Allah subhanahu wa ta'ala skull, spränger ihjäl flera utav dem. När han gjorde den här grejen, vad tror ni folk i Sverige, hur de reagerade? Andra personer som är med på de här Facebookgrupperna, hur tror de reagerade? Om vi skulle säga nu att en muslim går och dödar en annan muslim på gatan i Sverige, hur tror du folk skulle reagera? Sa'udhu billah. Hur kan man döda en annan muslim? Staffarullah. Det här är hemskt. Vi tar avstånd från det. Vad skrev de till honom? Jazakallah khair. Du är i paradiset. Du är shahid nu. Du är i... du har kommit in i paradiset. Jag vet inte vad för någonting. Och de gör dua för honom. Och de är jätteglada. Och lalalala. Den här reaktionen fick han av sina fans. Eller hans vänner. Som tyckte det här var jättefin gest han hade gjort när han hade gått till ett fredsavtal med ett självmordsbälte och sprängt ihjäl andra muslimska bröder. Den här personen, samma person, gick in på hans Facebook och tittade på honom på hans Facebook. 3 månader innan han valde att ta på sig det här självmordsbältet och spränga ihjäl Jabhat al-Nusra, så hade han lagt upp en bild på en svensk kille som hade krigat för Jabhat al-Nusra. För det var innan de började bråka sinsemellan. Så hade han lagt upp en bild på honom när han hade dött och sa att han var shahid. Han var martyr. 3 månader innan. Sen börjar de bråka sinsemellan. Han tar på sig ett självmordsbälte och spränger dem. Vad är deras hukum nu när han har dödat dem? För 3 månader sen när de dog så var de shuhada. Vad är de nu för någonting? De var troende muslimer och mujahidun och de var shuhada. För 3 månader sen. Och nu vad? Kuffar. Spränga dem på ett fredsavtal. Jag säger som sagt inte för att prata om den här specifika personen. Jag pratar om en händelse. Jag pratar inte om en händelse som har hänt mellan människor som inte har någonting. Det här är en person som har född och växt upp i Sverige. Och sen valt att ansluta sig till en sån här organisation. Och det är därför jag pratar om, kopplat till den här hadithen, hur pass mycket farligare det är. En person i Sverige som är med i en gangstergrupp eller någonting och dödar andra. Han känner inte av den här glädjekänslan. Och blir inte lika prisad på samma sätt som det sker när man ansluter sig till de här grupperna. En annan berättelse var för att klargöra lite saker och ting. Och det här är inte ett förnekande av att våra muslimska bröder i Syrien ska försvara sig och göra jihad mot dem. Bashars trupper som dödar våra muslimska bröder där. Det är inte det det handlar om. Jag pratar om de här terroristgrupperna som dödar andra muslimer och dödar civila och håller på med de här grejerna. Återigen, den här gruppen ISIS, en av deras ledande personer, Abu Abdurrahman al-Iraqi, som kom från Raqqa, en stad som ligger i norra Syrien. En broder från Raqqa som jag känner, han skickade en bild på honom. När han hade skurit halsen av 5 stycken från Jabhat al-Nusra. Återigen, deras gamla kompisar som var kompisar med för ett par månader sedan. Han har en bild när han har 5 stycken huvuden framför sig. Alla har stora skägg, de här personerna som ligger under honom. Han har själv skurit av deras halsar, dragit av deras huvuden och lagt dem framför sig. Och så håller han i sin blodiga kniv och håller upp ett finger. Typ, la ilaha illallah. Kolla vad jag har gjort. Lycka. Att han har lyckats döda och skurit halsen av de här 5 stycken personerna. Det här är en person som är en av ledande personerna i den här organisationen. Som tyvärr blir väldigt sponsrad på Facebookgrupper av svenskar. Som tycker att man ska ansluta sig till den här gruppen. Och det här är vad de här människorna håller på med. Som sagt, jag pratar inte och drar inte alla över en kam borta i Syrien. För det finns många fina bröder där borta som krigar för Allahs pana och att alla skulle för att försvara sig mot Bashars soldater. Jag pratar om de här människorna. De här människorna som slaktar oskyldiga människor och slaktar andra grupper som finns där. På grund av fitna grejer som har skett dem sins emellan. Utöver det så finns det också hadither som är starka varningar att döda icke-muslimer som muslimen har pakter med. Oskyldiga icke-muslimer. Alla hadither och ayat handlar inte bara om att döda muslimer. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yurah yurih ra'ihatul janna wa inna rihaha tujad min masirat 40 aama." Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "Den som dödar en själ som har en pakt kommer inte att känna av lukten från paradiset, även om man kan känna av dess lukt från 40 års avstånd." Alltså en resa på 40 års avstånd skulle ta. Han kommer inte att få känna av lukten från paradiset. Om man dödar hur många? En som muslimerna har en pakt med. De här terrorattentaten som sker inne i, som har skett i London, i deras tunnelbana, eller skedde i Spanien, eller försökte att det skulle ske här borta i Sverige, eller andra ställen. De här människorna som går på gatan, de här människorna som åker tunnelbana på väg till sitt jobb, vad har de gjort? Vad är deras fel? Varför ska de förtjänas att sprängas i luften bara för att de går på gatan och befinner sig i det här landet? Det kan vara helt vanliga människor som själv inte tycker om att det deras regeringar sysslar med är bra. Kanske helt och hållet emot det. Eller den här sjuka attacken vi såg i Kenya. När de går runt, människor går runt med kalashnikovs på ett köpcenter. Människor som vill gå och köpa vanliga kläder. Och går och skjuter ihjäl dem och prickar dem. Skjuter ihjäl gravida kvinnor i ryggen. Vad är det här för grejer? Det är helt sjukt. Det är människor som har pakt att döda dem. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att man inte känner av paradisets lukt om man gör den här grejen. Det här är ingenting man leker med. Så hur kan man hålla på med de här sprängdåden? Hur kan man tro att islam på något sätt tillåter de här grejerna? En av de lärda i Medina har skrivit en bok som kommer delas ut idag bland bröderna och bland systrarna. Jag hoppas att det kommer vara tillräckligt många exemplar. Han döpte den här boken, namngav den här boken till ett väldigt bra namn. Han sa: "Bi'ayyi aqlin wa din yakun at-tafjir wa at-tadmid jihadan." Wayhakum afiqu ya ayyuha al-shabab. Han sa: "Med vilket intellekt och enligt vilken religion kan de här sprängdåden och den här förstörelsen räknas som jihad? Vet till er, vakna ungdomar." Det här är en eftertänkt titel. Enligt vilket intellekt, hur kan man föreställa sig att de här galenskaperna på något sätt har med jihad att göra? Hur kan man föreställa sig att en religion på den här dunjan, hur kan man föreställa att den bästa av alla dessa religioner, denna dunja, ska kunna säga att det här är tillåtet, att det här räknas som jihad, som är en av de högsta handlingar man kan göra? Wayhakum afiqu ya shabab, vakna upp ungdomar, vad håller ni på med? Vad är det här för någonting? Det har ingenting med islam att göra överhuvudtaget. En annan punkt jag ville ta upp med bröderna, ett annat argument som har, men jag tyder på att det här inte har någonting med islam att göra. Det första som sagt, som jag nämnde, har med att det är förbjudet att döda andra människor. Andra argumentet jag vill ta upp är att de här terroristgrupperna och de här attackerna de gör, de är hänsynslösa, brutala, skoningslösa, grymma, kallblodiga, obarmhärtiga. Döda civila människor som går ut på gatan, någon som vill gå och handla frukt på ett torg, spränga ihjäl de människorna, avrätta människor på det här sättet, gå in i en skola och kidnappa 200 tjejer som sitter och pluggar, som de här Boko Haram gjorde borta i, vad? I Nigeria. Det här är skoningslöst, obarmhärtigt, kallblodigt. Vad är islam för religion? Är det obarmhärtighet, hänsynslös religion som är kallblodig, skoningslös? Eller är det barmhärtighetens religion? Låt oss titta vad Koranen säger. Allah subhanahu wa ta'ala säger om profeten sallallahu alaihi wa sallam: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ." Vi har inte sänt dig. Alltså Allah subhanahu wa ta'ala har inte sänt profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam förutom som en barmhärtighet till alla världar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam var barmhärtighetens profet. Den här religionen är en barmhärtig religion. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." De barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig emot. Var barmhärtig mot dem på jorden så kommer den barmhärtiga att vara barmhärtig mot er. Den här hadithen som var så vacker brukade vara den första hadithen som muhaddithun, de lärde inom hadith, brukade berätta vidare till sina studenter. För att det var en, för att kunskap är byggd på rahma. Den här religionen är byggd på rahma, på barmhärtighet. Och därför brukar de börja med den här hadithen och vara den första hadithen de nämner till sina studenter. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La tunzi' ar-rahma illa min shaqi." Att barmhärtighet tas bara bort från den som har gått under. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa det här om personer som inte ville pussa sina barn. Inte ville pussa sina barn. Vad ska man då säga om en person som går och springer ihjäl oskyldiga människor ute på en gata? Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La yarhamu la, men la yarhamu an-nas." Allah är inte barmhärtig mot den som inte är barmhärtig mot människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att en kvinna kom till helvetet för att hon låste in en katt som dog på grund av att hon inte gav den mat. Om en person nu skulle spränga en bomb bland en kattfarm, bland massa katter, baserat på den här hadithen, vad får man för, vad är bestämmelsen hos Allah subhanahu wa ta'ala då? Spränger ihjäl en massa katter. Enligt den här hadithen kom den här kvinnan till helvetet på grund av det. Hur skulle det då vara om man spränger ihjäl en massa människor som går på en gata? Eller tar ett flygplan och spränger ett flygplan eller liknande. En katt. En katt kom hon till helvetet på grund av. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att en prostituerad kvinna kom till paradiset. För hon var prostituerad, stor syndare. För att hon gick ner och tog upp vatten till en hund. En hund som hunden fick dricka. Det här är en barmhärtig religion. Det här är en barmhärtig religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam gick och besökte sin judiska granne. Judar som brukade visa mycket fiendeskap mot muslimerna. Tills hans död. Han är på att dö. Profeten sallallahu går och besöker honom. Han var hans granne och gav honom hans rättigheter trots det. Han blev muslim innan han dog. Det här var den personen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var. Det här var det han predikade. Vad är det han predikar jämfört med det här som idag existerar? Och det här betyder inte att man förnekar jihad. Islam, jihad är en av de högsta delarna utav islam. Men jihad själv är barmhärtighet, wallah. I islam, under jihad som sker mot en annan motståndararmé på slagfältet mot armé, armé mot armé, inte blanda in en massa civila som inte har någonting med att göra saken att göra. Man får inte döda kvinnor, man får inte döda gamla, man får inte döda barn, man får inte döda de som avviker, som inte vill kriga, såsom munkar och så vidare. Och det finns fullt med regler som wallahi ingen har praktiserat de här reglerna förutom muslimerna genom historien på det sättet som de gjorde. Korstågarna tog över Jerusalem på 1000-talet ungefär. Man beskriver att de dödade 10 000-tals människor under en dag. Muslimer och judar som befann sig där inne. En kristen präst som var där sa att han vadade runt omkring i blod. Det kom upp till hans vad. Alltså ungefär så här mycket blod var det vid Masjid al-Aqsa. För att de hade slaktat så mycket människor. Det finns flera liter blod i varje människa. Så pass mycket blod rann runt på gatorna i Jerusalem den dagen de kom. Salahuddin al-Ayyubi, när han tog tillbaka Jerusalem 70 år efter. Vad gjorde han med de kristna där inne? Han lät dem gå. Han skonade dem. Det här var så muslimernas ära var. Vad gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam när han kom tillbaka till Mekka? Efter att de hade förföljt honom, slagit honom, talat illa om honom, dödat hans följeslagare. Vad gjorde han med dem när han kom till Mekka? Han skonade dem. Och de blev muslimer och bland de bästa muslimerna därefter. Det här är det våra religioner har kommit med. Och det är inte det som de här människorna sysslar med på något sätt och något vis. Tredje argumentet jag tänkte ta upp gällande de här grupperna är att de här grupperna påstår sig, när de gör det och den här propagandan som sker till de här grupperna, att de är där för att försvara, eller de ansluter sig de här grupperna för att försvara förtryckta muslimer. För muslimerna förtrycks utan tvekan utav kuffar. De förtrycks väldigt mycket utav kuffar. Men de här grupperna säger att vi ska försvara våra muslimska bröder och systrar och vi måste hjälpa dem och så vidare. Vad blir resultatet av deras terrorattentat? Låt oss ta det kändaste terrorattentatet som har skett i vår tid. Det här som skedde 11 september. Jag vet att det finns mycket snack. Vissa säger att det inte var muslimer som låg bakom det. Och vissa säger att det var andra och så vidare. Och det är inte det jag vill prata om. De personerna som tillhör de här terroristgrupperna som Al-Qaida, de har prisat den här grejen. Och än tills idag, folk som har den här ideologin prisar den här attacken. Så vare sig vem det var som låg bakom oss tyckte om det här var någon bra grej. Hur många personer var det som dog av amerikanerna av den här attacken? Ungefär 3000. De flesta civila amerikaner som bara var i sitt jobb och ville göra sin grej. Eller åkte på ett vanligt flygplan för de ville ta sig till en annan plats. Man mördade de här människorna. Och man tyckte att det här var en stor och bra attack. Vad blev resultatet av den här attacken? När amerikanerna attackerade Afghanistan. The Guardian, som är en av de största engelska tidningarna, skrev att de första 4 veckornas bombningar som amerikanerna gjorde mot våra bröder och systrar borta i Afghanistan, dog det 20 000 afghaner. 20 000 muslimer dog de första 4 veckorna. På grund av att de här människorna var de här människorna hade gjort. Än tills idag så är det 10 000-tals mer eller 100 000-tals som har dött efter det. Inte bara på grund av bomber, utan på grund av att maten inte kan komma fram. På grund av medicin inte kan komma fram. Miljontals människor har drivits på flykt, afghaner. Var det värt det? Om vi säger att den här attacken var bra och det har ingenting med islam att göra den här attacken. Vi säger att det var jättebra, den här attacken. Titta på resultaten, vad som skedde efter. Vad hände när USA attackerade som hämnd för den här attacken? Attackerade Irak år 2003. Enligt Opinion Research Business Survey, som är en av dem som bevakar situationen i Irak, så säger de till följd av Irakkriget så är det 1,2 miljoner människor som har dött i Irak. Antingen direkt av kulor och bomber eller indirekt på grund av att landet inte fungerar som det ska. 1,2 miljoner människor versus 3000 personer. Om vi skulle säga att det där skulle vara rätt. 4-5 miljoner irakier har drivits på flykt. Vet ni vad det betyder att drivas på flykt? Att få bo i ett tält istället för att bo i sitt eget hem. Att inte ens barn kan gå i skola. Att man inte kan komma tillbaka till den plats som man växt upp på. Att vara delaktig och ligga bakom att göra en attack som sedan har de här resultaten. Där muslimer får lida så otroligt mycket på grund av det här. Ska man säga att det här är någonting? Bra. Hur många moskéer stängdes inte ner på grund av den här attacken? Hur många välgörenhetsorganisationer? Hur många personer som försöker göra dawa blev inte förföljda? Hur många banker stängdes inte ner? Islamiska banker. Så att man inte kunde föra över pengar till muslimska länder, för de säger att det var någon terrorist som någon gång förde över pengar via din bank, så de stänger ner den här banken. Så skedde direkt efter 11 september som resultat av de här grejerna. Ska man säga att det här var värt det? Den här attacken som senare är prisad och vissa människor lägger upp den som bilderna på de här 2 tornen och de ryker och så, och tyckte att det här var någon bra grej. Det här blev resultaten av dem, för att inte snacka om den otroliga förföljelse som har skett muslimerna världen över. Och hur fullt med anti-islamiska element har utnyttjat de här attackerna som vi nu kommer att prata om. För att kunna förtrycka muslimerna ännu mer. För att de ska kunna säga att de här är terrorister. Vi måste slå ner på de här terroristerna och så vidare. Och det här är den fjärde och sista punkten jag kommer att prata om idag. Vi har pratat nu om att muslimerna har inte dragit någon nytta av de här attackerna. Eller någon som tycker att den muslimska umman drog nytta av att man kidnappade 200 skolflickor som satt och pluggade i Nigeria. Drog islam någon nytta av det här? Ingen nytta överhuvudtaget. Islam, muslimerna har inte dragit någon nytta överhuvudtaget av de här terrorattackerna. Taib. Vilka är det som drar nytta av de här attackerna? Vem är det som drar fördel av att de här attackerna sker? Anti-islamiska krafter. Folk som hatar islam. Folk som vill förstöra islam. Folk som vill att när ens barn börjar spara lite skägg och ens dotter sätter på sig en jilbab och börjar gå till moskén mer, att föräldrarna ska bli livrädda och börja ta i honom och säga nej, bli inte praktiserad, nej, du ska inte bli terrorist. De personerna som är väldigt intresserade av att man ska stänga ner moskéer och att moskéer inte ska få byggas. De personerna som är väldigt intresserade av att muslimska välgörenhetsorganisationer inte ska existera, att muslimer alltid ska övervakas, förföljas. De här drar väldigt mycket nytta av när det sker en ny attack. När det sker en ny attack så kan man kolla vad muslimerna gör. Vi måste ha mer bevakning på dem. Vi måste attackera dem mer, slå ner mycket mer. Föräldrar blir ännu räddare när deras barn börjar praktisera. Det finns folk som verkligen drar nytta av att de här attackerna sker. Inte muslimerna, men det finns folk som gör det. Det finns sekulära krafter i muslimska länder som drar nytta av det. Och det finns icke-muslimer som drar väldigt mycket nytta av det här. Vissa, jag säger inte alla, utan jag säger vissa som är anti-islamiska krafter som vill det. Jag är ingen person som är för konspirationsteori. Jag är ingen som följer alla de här videoserna som finns och så vidare. Men tyvärr så är det här en rutten verklighet som existerar. De här grupperna som finns idag, som gör de här attackerna, har blivit infiltrerade av diverse olika organisationer eller underrättelsetjänster och så vidare. För att kunna styra dem och för att kunna göra saker och ting som senare kommer kunna användas för att kunna klanka ner på muslimer. Och det här är ingenting jag säger bara från, baserat på vad jag tycker eller att jag läste någon artikel någonstans. Men det här är väl dokumenterade fakta. Det var det som skedde i Algeriet på 90-talet. När den organisationen som heter GIA infiltrerades av vissa människor. Och sen började gå med sina stora skägg och med sina korta kläder och så vidare. Gå in i byar, kunde avrätta 1000 personer på en natt. 1000 muslimer på en natt. 100, 200, 300 barn, kvinnor, skär av deras halsar och så vidare. Hur blev reaktionerna efter i Algeriet efter de här grejerna skedde? När människor som går och skriker Allahu Akbar och gör det här. Självklart så blev det inte vidare bra. Vilka har det avslöjats att de har varit infiltrerade i de här? Det har varit vissa säkerhetstjänster. Som det har kommit folk som har avhoppat som berättar att de infiltrerade de här. För att gå till det extrema. För att kunna slå ner på de muslimska grupperna som existerade i Algeriet på den tiden. Den 1 januari år 2011, om ni kommer ihåg det, så sprängdes det en kyrka i Alexandria. Självklart så tillskrev någon grupp på internet som kallas en islamisk grupp eller något och så vidare, tillskrev sig den här attacken. När den arabiska våren kom och så vidare, så den personen som hade legat bakom det var den förra inrikesministern i Egypten. Han dömdes för den här grejen, Habib Adli, som hade gjort den här för att använda det som ett bevis för att kunna klampa ner på muslimska grupper. Men självklart så var det någon muslimsk grupp som tog på sig det. Men de här grupperna är infiltrerade och det här var någonting som avslöjades efter. Samma sak, den person som läser om livet om Alexander Litvinenko. En person som var senior operational officer i ryska säkerhetstjänsten, FSB. Han jobbade med den här säkerhetstjänsten och sen hoppade av, flydde till London, om ni har hört hans historia, det är en känd historia. Flydde till London och han blev muslim precis innan han dog. Och de la ner radioaktiva ämnen i hans te som kostade $140,000. Så han fick cancer och dog. I alla fall, han skrev en bok där han berättade om hur den ryska säkerhetstjänsten lyckades infiltrera de tjetjenska rebellgrupperna. Från att bara kriga mot ryska soldater som de gjorde till en början i Ryssland. Till att börja göra attacker in i Ryssland som vi idag ser. Teaterattacken, de gick in i en skola där de började döda små barn och så vidare. Varför gjordes det här? Varför behövdes de här attackerna? Ryska befolkningen tyckte inte det var bra längre. Det stod det att man ska vara med och kriga och döda tjetjenska människor där borta. Man behövde någonting som rättfärdigar deras attacker. Någonting som rättfärdigar att de ska vara kvar där. Så det sprängs en bomb där och det sprängs en bomb där och det sprängs en bomb där. Och så vidare. Till den ryska befolkningen känner skräck. Och tycker att det är någonting bra att man är där och bekämpar de här grupperna. Titta också på den här organisationen ISIS som idag existerar. Det är en organisation som säger att de krigar för islam. Är där borta i Syrien. Men de enda som de krigar mot nu är vilka? Andra muslimska grupper som är där. Alla personer som är väl insatta i den syriska situationen, vad som sker där borta, vet att den här organisationen är infiltrerad av både syriska och iranska säkerhetstjänsten för att kunna göra de här attackerna, för att kunna rättfärdiga att kunna göra vissa grejer och för att styra dem, för att kriga mot andra grupper och så vidare. Det här är någonting som har blivit helt klart och tydligt där i Syrien. Men trots det så finns det tyvärr ungdomar som ansluter sig till den här gruppen och åker dit bort idag. Haji Bakri, som var deras operationschef, när de dödade honom i krig borta i Halab, så hittade de hans pass. Han har flera iranska stämplar. Han åkt in och ut i Iran under tiden av det här kriget, nyligen. Deras operationschef, flera av deras höga umara som styr vissa av de områdena i Syrien, personer från den syriska säkerhetstjänsten. Folk som är där borta i Syrien vet det. Det här är någonting som har blivit känt tyvärr. Men det är någonting som många ungdomar inte känner till. Och de låter sig luras av de här flashiga YouTube-videorna som sker. Och de här olika energi och så vidare. Hur kunde det här ske? Hur kunde de här organisationerna infiltreras på det här sättet? Om ni tittar på de här organisationerna, så styrs de till stor del av okända personer som inte kommer ut ur det mörkra. Titta på ISIS, styrs av Abu Bakr al-Baghdadi. Vem är Abu Bakr al-Baghdadi? Var befinner han sig någonstans? Vem är han? Varför kommer han aldrig ut? Varför visar han sig aldrig? Varför är det bara röstmeddelande som dyker upp från ingenstans? Vem är det som styr Jabhat al-Nusra? Abu Muhammad al-Ghulani. Ingen bild på honom. Ingen vet hur han ser ut. Ingenstans. En shabab. Vem är det som styr dem? Man ser bara en kort bild. Abu Zubayr, en person. Vem är de här människorna som styr dem? Vem är det som ligger bakom de här organisationerna egentligen? Och om en person går med i de här organisationerna och lyfter upp näsan och börjar fråga. Ah, han är spion. Han frågar om vem det är som gör det här. Han ska dödas eller liknande. Okända människor som skickar ut ungdomar för att göra dessa attacker. Utan tvekan så är det väldigt lätt att kunna infiltrera de här organisationerna när de beter sig på det här sättet. Och det finns massa entusiastiska ungdomar som lyder blint. Man säger till dem att de går och spränger den här marknaden där borta. Så går de och spränger den här marknaden. En person som skulle ha lite intellekt skulle förstå att det inte är så bra att gå och göra en sån här sak. Men nej, du ska höra, du ska lyda, utföra order. Vem är din emir? Du vet inte vem han är. Du har fått en beordring av emiren och så vidare. Det här är tyvärr det sättet som de här organisationerna fungerar på. Och av den anledningen har det blivit lätt att kunna infiltrera de här organisationerna. Och tyvärr är det som sagt de som är med i organisationerna och får springa och göra arbetet åt de här människorna. Det är oftast unga bröder som inte är kunniga inom islam. Oftast ganska nypraktiserande. Och inte har så mycket kunskap om andra saker heller. Och inte känner till hur världspolitik fungerar. Eller hur de här säkerhetstjänsterna opererar. Så att de har lyckats kunna bli infiltrerade på det här sättet. Tyvärr. Det här betyder inte att jag säger att alla personer som är med i såna här organisationer. Att de är infiltrerade. Att de är några agenter eller liknande. Jag vet att det finns många av de bröder som går med i de här organisationerna. Och åker till de här ställena. Som har goda avsikter. Och de vill verkligen göra gott för muslimer. Och de tittar på de här YouTube-videorna. Som är väldigt påverkande. Och man blir påverkad av dem. Och man tycker det är häftigt. Man går in på Facebook-sidor. Och det är någon Abu Fulan som sitter och skriver långa pdf-filer. Eller Ibn Fulan som sitter och skriver långa pdf-filer som man ska följa. Och man vet inte vem han är. Och någon annan kille, han lägger bara upp någon bild på en rånarluva på sig själv. Kanske på sin Facebook-grupp som han styr. Man vet inte vem han är. Men allting känns väldigt häftigt. Det är action och sånt. Man vill kanske göra någonting gott för muslimerna. Men som Abdullah ibn Mas'ud sa, profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare, kam min muridin li khair lam yusib. Hur många är det inte som vill gott som inte kommer dit? Hur många är det inte som vill gott som inte når dit? Det räcker inte i islam att bara vilja gott. Man måste göra det som är rätt också. Jag vet att många personer vill ha som en invändning, och det här är det jag ska avsluta med. Jag kommer säga att okej. Vi ser att det finns vissa fel, det existerar vissa fel bland de här. Men de här bröderna, de gör ju någonting. De är ju där på plats, de står ju där, de har ju vapen. De gör någonting. Ja, de gör någonting. De som är med i de här terroristorganisationerna, men de gör inte det som är rätt. Och det är det som är det viktiga. Det handlar inte om att göra någonting. Det handlar om att göra det som är rätt. Det som gynnar muslimerna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, men amila amila leysa alaihi amruna fa huwa rad. Den som gör en handling som inte är i enlighet med vår angelägenhet kommer att få den tillbaka visad. När vi hörde de här verserna, de här haditerna om att döda muslimer och icke-muslimer som är oskyldiga. Och när vi hörde de här haditerna och ayat om att islam är barmhärtighetens religion. Är de här sakerna de gör med alihi amruna, men amila amina lisa alihi amruna förvarad? Är det i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna? Nej. Och den som gör någonting som inte är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna får det tillbaka visat även om han skulle ha goda avsikter. Och det betyder inte att man bara ska sitta här i Sverige och inte göra någonting gott för våra bröder och våra systrar som lider borta i Syrien, som lider i andra muslimska länder. Nej, man kan göra jättemycket saker. Man kan framförallt göra dua, det kan varenda person göra. Man kan samla ihop pengar till dem. Man kan skicka kläder till dem, man kan skicka medicin till dem. Man kan stödja dem på väldigt många olika sätt. Och till och med om man kan hjälpa de personerna som verkligen försvarar sig på ett korrekt sätt, så kan man göra det också. Alla de här sätten är öppnade. Inte de här terroristorganisationerna, de som försvarar sig mot attackerna av Bashar-soldater eller liknande. De här sakerna är öppna att kunna göra, men inte de här organisationerna. Inte de här människorna som sysslar med de här sakerna, som spränger andra muslimer på det här sättet. Jag ska aldrig på någonsin stödja de här människorna. Man ska inte heller resa dit bort till Syrien för att ansluta sig till grupper. För de grupperna som verkligen krigar där borta mot Bashar-soldater säger inte att man vill att de människor ska åka dit och ansluta sig. Utan de behöver istället ekonomisk hjälp eller medicinsk hjälp eller annan sorts hjälp som man kan hjälpa dem. Och alhamdulillah, vägarna till det är öppna. Och det finns organisationer som hjälper det. Vi har insamling av kombidnillah i Tahalabröd som kommer åka ner till Syrien. Och dessutom vill hjälpa till med pengar. Ahlan wa sahlan, kontot är öppet. Pengarna kommer komma fram till de mest behövande människorna som finns där borta i Syrien. Vill ni hjälpa till? Vägen är öppen. Men inte genom de här människorna. Och inte genom okända människor som man inte vet vilka det är. Inga okända insamlingar av okända människor som man inte vet var de ska åka någonstans. De som har öppna kort på bordet och vill hjälpa de som är behövande. Ahlan wa sahlan. Hjälpen finns på plats. Men de här människorna? Nej. Så summerat det vi har pratat om i den här lektionen är att den här terrorismen som sker i islams namn har ingenting med islam att göra, och islam är fritt från det. Och vi som muslimer ska ta avstånd från det här och vara klara och tydliga med våran ståndpunkt. Att vi inte tycker om det här och att vi inte står bakom det här, att vi inte stödjer det här på något sätt. Och vi säger inte det här i rädsla för någon person. För rädsla utav människor eller någon som ska vilja att vi ska säga det här. Wallahi, man säger det bara rädsla av Allah subhanahu wa ta'ala. Att han ska hålla oss till ansvariga. Att vi inte klargör och försvarar vår religion från vad de här människorna försöker tillskriva till den här religionen. Det handlar om rädsla inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och hoppas att man ska få belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. För att försvara den här religionen från vad de här människorna gör i islams namn. Så mina bröder, det sista jag vill säga att låt er inte luras av den här grejen. Och låt er inte luras av de här videoserna. Och låt er inte luras av de här okända människorna som sitter och skriver på de här Facebookgrupperna. Utan håll er till Koranen och Sunnan. Och det som är klart och tydligt. Och akta er för de här prövningarna som sker. Och till slut så ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda alla våra bröder och systrar som har hamnat i klona hos de här människorna. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala att lysa upp deras hjärtan med sunna. Och att följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna och klargöra för dem alla att det de håller på med är fel. Och att det inte leder någonstans och att det här är skadligt för muslimerna. Och med Allah subhanahu wa ta'ala att vara barmhärtig mot våra bröder i Syrien och i Palestina och Burma och alla andra ställen. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss framgång till att kunna hjälpa dem så mycket vi bara kan. Och vara stöd till dem. Och vara som en riktig muslims kropp som Allah subhanahu wa ta'ala bådat åt oss vara. Att vi ska känna av deras lidanden och stå på deras sida och göra allt vi kan för att stödja dem. Jag tackar er för att ni har lyssnat. Och jazakum Allah khairan. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Om det är några som har några frågor så skulle vi kunna ta den nu vid den här. Hur är man avslutar här? Namaste.